P4 Dokumentär.
Fan också. Jag gör såna jävla klantiga grejer. När det går för bra då måste jag förstöra någonting.
Adam videobloggar om sitt missbruk.
Jag har dragit handsprit här nu i 2 dagar. Då. Och sov ute. Var helt fucked up. Sen kom mina mediciner. Då tog jag dem.
I bloggen får vi följa Adams sista månader i livet. Som hemlös, när han tar återfall och när han ligger inne på psyk. Varför gick det som det gick?
Jag vill inte dö. Jag tycker att jag kostar pengar det ena och andra. Men jag står upp med ryggen rak och jag har någonting att ge till det samhället. Men det blir en fight.
Du lyssnar på Adam, en missbrukares videoblogg. Jag heter Pernilla Wadebäck.
Ja, då var det godnatt på avgiftningen. Jag har varit in och ut nu 4 gånger. 4 vänder. De släpper ut mig, jag får taxi till ingenting. Jag vill inte varken knäka eller dricka. Samma jävla skit hela tiden. Men jag försöker få något gott. Ja, peace out, godnatt från psyk. De låter egentligen. Nej. Det är så det är. Jag är fan ärlig i den här bloggen. Så ska det vara.
Adam spelar in korta ögonblicksfilmer från sitt liv. Här ligger han i en sjukhussäng inne på avgiftningen, på psyk som han kallar det. Filmklippet lägger han ut på Facebook. Några månader senare hittas Adam död i en trappuppgång.
Ja, han var ju glad över lägenheten och han började fixa i ordning och så. Det är ensamheten också där. Om man är en social människa liksom. Det är en svår process.
Hur känns det att vara här då?
Lite delat eller kluvet. Många tankar som far.
Tobbe är en av Adams närmsta vänner. På en innergård i centrala Skövde tittar han upp mot rummet som Adam hyrde. Och bakom en klarblå ytterdörr finns trappuppgången där Adam hittas död natten den 6 januari 2019. Han hade ingen jacka på sig, inga skor, och bredvid honom låg en urdrucken flaska handsprit.
Så som jag kan tänka mig så har han suttit inne i lägenheten och druckit, och sen när han kände att det var dags så gick han ut i trappuppgången och somna in.
Att han ville bli hittad då?
Ja, kanske. Visst.
Hur kunde det gå så långt att Adam super ihjäl sig på handsprit när allt han själv ville var att bli fri från sitt missbruk? Delar av svaret finns i en handling från Inspektionen för vård och omsorg. Och det är så hela den här historien börjar för mig när jag sitter och jobbar som lokal nyhetsreporter i Skövde. Jag läser om en person som fallit igenom skyddsnätet. Det är ett fall av många som IVO utreder. Och på grund av sekretessen har jag ingen aning om vem den här personen är. Inte heller att han hittats död i ett kvarter bara några minuters gångväg från min arbetsplats. Men någonting gör mig nyfiken. Och efter några veckor har jag fått fram ett namn. Jag googlar och hittar Adams blogg.
Ja, en provfilmning. Första filmningen med GoPro.
Hej världen.
Ja, nej, jag pratar ju fritt i den här så det blir lite till och från om allting. Jag älskar allihopa där ute, särskilt Henrik och min mamma Anita. Alla som stöttar mig i det här nu, känner jag. Var jag hamnar någonstans i livet efter allt det här, det återstår sen. Vi hörs här på gubbar och tjejer.
Adam börjar videoblogga våren 2018. Och för den som vill lyssna berättar han om sitt liv. Om hur han supit, injicerat droger och flera gånger varit nära döden. Ibland har han försökt ta sitt liv. Han berättar om en gång när han ligger utslagen vid en container och håller på att frysa ihjäl. Frosten lägger sig på hans armar, och med sina sista krafter tar han sig in på en allmän toalett. Han dricker varmvatten för att tina och sveper den sista handspriten. Det svider i magen. Så sitter han i 20 minuter. Sen kommer fyllan tillbaka och det blir varmt igen. Jag är en överlevare, säger han. Men Adams liv har inte alltid sett ut så här. Tvärtom.
Adam var ett underbart barn. Han var rolig och snäll och kvick. Och jag älskar verkligen att vara med honom.
Adams mamma Anita.
Ja, här vill han nog inte vara med på kort för han ser lite sur ut, tycker jag. Du ser ju han flinar upp sig och gör någon rolig min direkt här. Mm. Här åker han skridskor. Ja, du ser som han är. Han hade en jättebra barndom. Det fanns trädgård att vara i och vi umgicks väldigt mycket med släkt och vänner. Och jag dansade folkdans och där fick han vara med.
Gillade han det?
Ja, han hade takterna i sig. En gång när vi var i Ransäter, då var han bara några år. Och när vi åkte hem, då sjöng han i polsketakt. Så att han gillade det. Musikalisk var han. När han var, vad kunde han varit, 5-6 år ungefär. Då kom han hem en dag och sa att jag vill ha en lillebror och han ska heta Henrik. Och han fick en lillebror. Och han heter Henrik. Och han älskade sin lillebror. Och tvärtom.
Lillebror Henrik.
Ja, det skilde ju 7 år emellan oss. Men han var ju min förebild. Han tog alltid med mig. Var ju ofta med hans gäng då. Så där. Vi var smågrabbarna som sprang i skateparken och lekte. Sen ändrade väl sig den bilden lite så det blev... Då var det han själv som sa till mig också då att du har alltid sett upp till mig men nu är det tvärtom, sa han. Så det sista här. Tankarna har ju kommit mer än en gång att hans samtal ska komma om att han är död. Man har på något sätt räknat med det. Det är jättetråkigt men han har ju varit borta för mig i så många år. Det har ju inte varit den Adam som jag har känt. Den Adam som dog är ju inte den Adam som jag växte upp med liksom. Det är ju en helt annan person för mig.
Adam och Henrik Hej växer upp i Mariestad, en liten småstad vid Vänern. I hemmet är det mycket folkmusik. Deras morfar är den rikskände spelemannen Sven-Ingvar Hej. Men på 80-talet när Adam börjar skolan är det Carola-feber i Sverige. Madonna slår igenom och folk börjar gå runt med freestyle-bandspelare och klär sig i pastellfärger och axelvaddar. Adam är smart, men han har svårt att koncentrera sig i skolan och uppfattas som slarvig.
Jag tyckte att det var sorgligt att gå på de här kvartssamtalen. För kunde säga att ja, så har vi vårat sorgebarn Adam. Och så fick man höra då att han var så duktig egentligen. Han kan mycket mer, vi vet att han kan mycket mer. Och förmodligen så hade han väl kanske någon, ja, som man säger idag, diagnos. Men det var ingenting som vi tänkte på, utan vi tyckte väl också att nu får du skärpa dig Adam. Du måste läsa mer och plugga mer. Men det funkar inte riktigt.
På gymnasiet går Adam naturbrukslinjen med inriktning på skogsbruk. Och det passar honom bättre. Han älskar att vara i skogen och tar studenten som tredje bästa elev. Men nu har han börjat få smak på alkoholen.
Egentligen så anar jag väl inte att det var så illa förrän han blev av med körkortet. Jag ville han skulle få vård och hjälp just med alkoholproblem. Men det tyckte man inte. Man tyckte väl att han var ung och hade gjort ett misstag och det skulle säkert gå bra. För han kom ju från ja, bra förhållanden och så. Det fanns väl ingen anledning att misstänka att han skulle hamna i något större problem.
Och allt pekar åt rätt håll. Adam pluggar upp betygen på komvux och den lille killen som kallades för klassens sorgebarn kommer in på universitetet i Lund. Han läser PA-programmet, personal- och arbetslivsfrågor och bor på en av nationerna i Lund tillsammans med sin flickvän.
Men sen började det väl att bli lite konstigt för han ville ha pengar. Han fick ju bidrag men det räckte aldrig.
Adam är 22 år och lever livet nere i Lund. Han är med och ordnar mässor och fester. Men han har börjat ta droger för att orka. Han är snygg och omtyckt. Men så mitt i detta får han sin dom för den gamla rattfyllan. En månads fängelse. Adam väljer fotboja och får bara lämna hemmet för att gå på föreläsningar. Han skäms och håller det hemligt för studiekamraterna och han går ner sig med tabletter och alkohol. Flickvännen slår larm till Anita som får åka ner till Skåne och hämta hem sin son.
Jag trodde då att han hade problem med nerverna, att han var psykiskt sjuk. Inte att det var droger. Och som sagt var, som mamma får man ju reda på allt sist.
Hur tog han det själv liksom?
Ja, jag tyckte nog att han tog det som att det här skulle ordna sig. Och det skulle han ordna själv. Men så blev det ju inte.
Det blir Anita som får dra det tyngsta lasset för att få Adam på fötter hemma i Mariestad. Flickvännen är kvar i Skåne och pluggar. Och lillebror Henrik gör militär utlandstjänst i Kosovo.
Så det blir väl min lilla flykt ifrån där då lite. Så jag liksom blundar nog fört faktiskt. Det gör jag.
När Henrik är hemma på liv, kortsemester, får han syn på sin bror vid torget i Mariestad. Adam kommer fram till Henriks bil.
Och han ville låna 500 spänn, kommer jag ihåg. Och på parkeringen där och kommer fram till bilen och jag har knappt sett den heller. Utan jag ger honom 500-ringen och så måste jag sticka. Han går runt hörnet och jag råkar ju åka samma håll då, givetvis. Och ser honom lämna över 500-ringen till en och får någon liten grej som han stoppar snabbt ner i fickan och försvinner. Men det var tuff. Då såg man ju verkligen att vad pengarna gick till.
Från flotta studentkårsfester och med 200 universitetspoäng i bagaget försörjer sig Adam nu på snatterier och kopparstölder och han har börjat injicera amfetamin. I långa perioder vet inte familjen var han finns men så plötsligt dyker han upp. En gång är Adam så drogpåverkad att Henrik tar hem honom till sin lägenhet.
Då tänder han ju av bakom våran soffa där och är helt borta i flera dagar och äter i stort sett bara choklad, tror jag. Vi köpte chokladkakor, kommer jag ihåg, som man bara trycker i sig. Men sen så stabiliserar han sig där också. Började hålla på lite med min dator. Jag hade lite dator och spela spel och blir vanlig Adam igen. Då är han fortfarande i det stadiet att man känner igen honom när han är som han ska då. Men han fick ju inte givetvis ta ett hyreskontrakt och sådär, utan var ju tvungen att ha en borgenär. Och ingen ville väl skriva på det förutom jag som skrev på detta, tyvärr.
En dag när Henrik är på skidsemester i Alperna ringer mobilen. Det är hyresvärden som ringer.
Totalt kaos i lägenheten och polisen hade gjort tillslag och det var en knarkarkvart. En fruktansvärd syn, det är alltså. Det var fullt med sopor på golvet, de matrester och allt. Och kanyler och flaskor, sprit. Det var hemskt faktiskt. Var det. Jag får ju stå där och städa skiten och måla om lägenhet och göra ordning golv och allt vad det innebär. Liksom. Och det blir till slut rättstvister om diverse saker också då i samband med det här så. Jag hamnar ju i både tingsrätt och hovrätt. Och det kostar mig rätt så mycket pengar faktiskt.
Vad kostar det?
Jag tror det landade på en 40 000 till slut. Och efter det då ville jag väl inte prata med en knappt och tyckte väl att det fick vara nog.
Otroligt mycket skuld och skam. Vad har jag gjort för fel? det måste bero på mig. Så tänker man som mamma. Så varje gång telefon ringde så tänkte man ju, åh, vad händer nu? Vem är det nu? Är det han nu? Vad har hänt? Så fortfarande idag när telefon ringer så blir jag rädd.
Vid den här tiden jobbar Anita på förvaltningsdomstolen i Mariestad, i samma hus som tingsrätten.
Ja, han hamnar ju i kriminalitet och blir häktad. Och eftersom jag jobbar i samma hus så kunde jag stå i fönstret och se när han kom i polisbilen. Och det känns som man är med i en dålig film ungefär. Jag förstår inte hur jag orkade och det gjorde jag väl egentligen inte heller. Men man förtränger. Tänker att det blir nog bättre. Och till slut så blev jag ju utbränd.
Anitas räddning blir en stödgrupp för anhöriga till missbrukare.
När de först, på första mötet sa att man kunde släppa taget, då grät jag. För det trodde jag inte att man fick. Det var någonting som bara rann ur mig. Det blev precis tyst. Jag bara kände att släpper jag inte taget nu så dör jag. Och jag har fler barn, jag har en man, jag har syskon, jag måste släppa taget. Adam måste få hjälp av någon annan än mig, för jag orkar inte mer.
Hej, tänkte jag. Det stod inte mitt namn där nere, tänkte jag.
En som försöker hjälpa Adam är Marguerite Thunborg. Hon kallas för Maggan.
Du vill ha lite kaffe?
Ja, gärna. Alltså, jag kommer ihåg ett av tillfällena. Då nästan 7 timmar låg jag fast honom i sängen för han hade sin avtänning. Och han svettas och han grät och han visste, han var helt förtvivlad, stackaren, och skakade. Han bara, jag måste stå emot. Ja, det måste du om du ska vara här. Det var som att ha ett barn. Han hade svårt att stå emot. Det var det.
Det är hösten 2014 som Adam för första gången dyker upp i Maggans liv. När hon bor i en lägenhet i centrala Töreboda. Adam är hemlös och har ingenstans att ta vägen.
Och då satt jag alltid med en kopp kaffe i fönstret. Och då gick han alltid förbi. Och så började han prata med mig. Och han berättade ju sin livshistoria. Vad han hade gjort hela dagarna och han berättade ju allt. Och så pratade han om socialen. Hur de behandlade honom och han fick inget boende. Om du flyttar hit då? Ja, då var de jätteglad. Men, och så här, men nu är det ju bara så att du får ju inte ta några droger i mitt hem. Nej, men det skulle han inte göra.
Maggan har svårt att förklara varför hon öppnar sitt hem för Adam. Hon blir som en stora syster för honom och gör som hon gjort i alla tider. Om någon ber om hjälp så ställer hon upp.
Om man ska vara riktigt så har väl jag blivit sviken sedan jag var så liten. Familjemedlemmar som både har tagit droger och alkoholister. Då. Så jag har haft det runt mig så hela tiden. Och jag är en sån människa. Mår alla andra bra, då mår jag bra. Fast man blir sviken gång på gång. Men ändå är man snäll och hjälper dem. Det är svårt det där. Jag är bara den människan som tycker om att hjälpa folk.
Och visst blir hon sviken den här gången också. Adam kommer och går och missbruket blir bara värre.
Det var fruktansvärt illa. Han hade ju som sagt apodos. Lyrika vet jag ju. Sömnpiller hade han. Så var det någon tablett mot depression eller något rörigt. Och det var han ju alldeles för mycket av. Jag kunde inte ens ha våtservetter. För han åt på våtservetterna till och med. Så illa var det. En gång försökte han till och med avmaskningstabletterna.
För djur? Eller?
Ja, så jag kunde inte ha någonting hemma. Så han hade väldigt svårt missbruk tycker jag. Men samtidigt så hade jag inte hjärta att bara slänga ut honom heller så. För han var ju väldigt god människa. Ja.
I 2 omgångar läggs Adam inför tvångsvård, LVM. Däremellan åker han in och ut på avgiftningar. Socialtjänsten i Töreboda försöker med öppenvårdsbehandling, men oftast dyker Adam inte upp. När han är på stödboende tar han återfall och får inte vara kvar. Till sist hamnar han på ett behandlingshem i Arvika.
Så, hej! Idag är det en jävligt fin dag. Jag har varit ute och gått en mil med en hund som jag plånar. Cesar, han är frän, jag ska visa honom någon gång. Jag ska i alla fall med dokumentera lite mitt liv. Det blir lite kul grejer och sånt där också.
Det är mars 2018. Adam har börjat videoblogga. Han sitter i en soffa i blå t-shirt och grå mjukisbyxor och har placerat kameran på vardagsrumsbordet framför sig. Och för första gången på länge känner han att livet går åt rätt håll.
Jävligt mycket skog här i Arvika. Jag trivs bra som fan. Jag kan berätta att jag har fått slåss varenda millimeter från den här platsen. Nämnden i Törvorde har sagt att när det har inte funkat förut med behandling för dig och alltihopa. Ta i trä så kan jag säga till er att den här gången är jag jävligt motiverad. Jag är förbannad trött på att vara ute och glömma. Men livet är totalt jävligt ganska bra nu alltså. Jag spelar 44 år. Jag ska komma i form igen. Jag ser en jävla livslust igen. Ja. Fantastisk livslust. Så stay tuned. Det blir livesändningar, det blir allt möjligt. Alla ni är ute, jag tänker på er. Jag gör det.
Men han åker snart på en ny motgång. Placeringen på behandlingshemmet i Värmland kostar Töreboda kommun 2 950 kronor dygnet. Och i början på maj måste han lämna. Då har han fått vård i 6 månader, men han vill vara kvar ett halvår till. Ingen blir bra på så kort tid efter 17 års pundande, skriver han på Facebook. Adam överklagar till förvaltningsrätten om att få förlängt.
Ja, hej. Ser ut som fan i år, det skiter i vilket. Prata med enhetschefen på socialen. Ja, jag känner mig orättvist behandlad. Hon garanterar mig att det är ingenting personligt. Då tror jag på det, då är det alltså ekonomiskt. Och ekonomiskt som jag blir personligt eftersom det handlar om mitt liv. Jag vill inte dö. Men det här tar ju så jäkla mycket kraft. Ni får tycka att jag kostar pengar det ena och andra. Men i slutändan är det så här. Jag står upp med ryggen rak, axlarna bakåt. Och jag har någonting att ge till det samhället. Men det blir en fight. Vi ser hur det går. Tack, hej.
Töreboda har stått för sammanlagt 3 års vistelse för Adam på olika behandlingshem. Och det har ändå slutat med återfall. Därför vill de ge honom vård och eget boende på hemmaplan. Men Adam menar att hemmaplanslösningar alltid slutat i katastrof med sjukhus, avgiftningar och tvångsvård. Det blir domstolen som får avgöra. Och i väntan på domen hamnar Adam i en campingstuga i Arvika och värmer burkmat i mikron.
Okej, här kommer en kort update. Jag är glad idag för att sedan den 18 så har jag bott i stuga som SOS har betalat. De gjorde faktiskt det så jag slapp åka hem. Och idag fick jag veta att jag vann överklagan. Igen, tredje gången så vann jag överklagan. De har tagit mig igenom det varenda jävla gång och jag har vunnit ändå. Jag är så jävla glad. Det enda jag kan göra nu är ett inlägg från min mobil. Jag kommer att publicera det precis som det är. Ni får ta det för vad det är. Jag vill bara säga att jag är så jävla nöjd. Peace out.
Adam får komma tillbaka till behandlingshemmet i Arvika. Domstolen ger honom rätt till 3 månaders förlängning. Och i slutet av sommaren, några veckor innan han skrivs ut, ska han testa eget boende i en röd liten stuga på en gård utanför Sunne.
Så här ser mitt rum ut. Snyggt, eller?
Han sveper med mobilkameran över rummet. En säng med ett nattduksbord och ett handfat. Det är vitt och sterilt. Adam vänder upp kameran mot sig själv. Han är sliten och har en t-shirt med Västra Götalandsregionens logga på bröstet. Adam är inte i den lilla röda stugan i Värmland. Han är tillbaka på ett välbekant ställe. På sjukhuset i Falköping.
Jo, det är så att jag har fått haft mig ett återfall. Jag har söpit in 2-3 veckor. Jag får starta om mitt Törboda eller någonstans i världen. Och ni ska få följa upp med hur det går för mig, min avgift. Ni lovar, jag mår ingen vidare just nu, men det ska ni få.
Nej, drömmen om ett nyktert liv i Värmland blev bara en dröm. När Adam flyttade till eget boende i Sunne så avslutade Töreboda sina insatser. Det sista de gjorde var att ge honom ett startbidrag på flera tusen kronor. Men för de pengarna köper han varken möbler eller prylar till hushållet. Han åker in till stan och köper sprit och droger. Och mitt i natten bryter han sig in på ett vandrarhem och stjäl handsprit. Där hittas han avdäckad och det blir en ny vända på avgiftningen. Men snart är Adam ute igen. Han tar sig hem till Maggan.
Han får väl en chans då. Jag trodde verkligen på det här. Och han betedde sig som att han... Ja, som jag känner igen Adam när han börjar fristna till. Och han skrattade och var glad. Det verkar lite positivt där.
Adam får flytta in och till och med skriva sig på hennes adress. Men nu bor hon inte längre kvar i Töreboda. Maggan har flyttat till det lilla samhället Hova ett par mil bort i grannkommunen Gullspång. Och det ska visa sig få stora konsekvenser för Adam. Men det har de ingen aning om när Maggan bäddar åt honom på soffan i vardagsrummet.
Och meningen var att han skulle bo här då. Ja. Men sen dröjde det bara några dagar där, va? Så märkte jag ju att han hade tagit med tabletter. Jag såg det på honom och hans prat.
Han har bränt sin chans igen och måste flytta därifrån. Han sitter i Maggans kök och livesänder på Facebook.
Ja, Conny, kolla. Tjena pojkar, jag håller på att nyktra till här nu. Jag hade en superperiod, men det känns bättre nu. Tänkte skulle lajva lite också ibland. Måste man göra... Hej Mitta. Hallå Björn. Det är ju då folk det kom. Ja. Hej Maggan, säger de här.
Hej, hej.
Jag har lagt handsprit här nu i två dagar då, och sov ute. Var helt fucked up. Sen kom mina mediciner. Då tog jag dem. Nu ska vi se hur Maggan gör. Hon grejar här nu. Här får jag bo nu en dag.
Jag hänger upp din tvätt. Jag var tvungen att tvätta din tvätt. Även din jacka.
Oh fuck, nu är det fan 15 pers eller? Nej, nu gick ni till 4.
Hej allihopa.
Hej allihopa. Jag vet att det bara är en natt nu. Men så är reglerna och så får man ta, va?
Japp.
Vad ska du sova imorgon då? Jo, det återstår att se, men jag löser det.
Jag vet inte.
Jag löser problemet. Fan också. Ibland, jag gör såna jävla klantiga grejer. Ibland är det precis som att när det går för bra, då måste jag förstöra någonting. Det är bara för att det är det jag känner till, tror jag. Jag vet till fan alltså jag funkar. Gör något om jag sitter där och pratar?
Nej,
jag funkar det. Mm. Det är inte så många som är intresserade av min livesändning, men jag kommer göra det ändå och berätta hur det går. Jag ska försöka få ordning på det nu.
Det blir en sista natt på soffan. Sen ska Adam ge sig ut och leta tak över huvudet. Det är lördag förmiddag när han går ner mot torget i Hova för att försöka ta sig in till Töreboda.
Det är en mörk dag för mig, men nu måste jag hitta något annat. Och jag vet inte var. Nu mår jag ju bättre, så jag klarar bättre att sova ute, men det är ju så där. För jag går inte och lägger mig på en jävla alkisoffa, det gör jag inte, vet du. Och en bänk. Sitta lite kanske, nej. Jag måste röra mig, vet du, annars lagras ångesten och nästan stenar i kroppen. Men rör man sig hela tiden hur ont det än gör, så brukar landningarna gå mycket, mycket bättre. Så se om det går någon buss idag. Så här reser du med närtrafik. Lördag 07.37. Driver du med mig? Det gick en jävla buss. Åh. Nej, det är inte sant. Jag får lyfta in då, du vet. För fan i helvete. Men är man som jag och sömpar allting, så får man fan skylla sig själv. Nu blir jag förbannad på mig själv alltså. Och då är det inget roligt. Nej, jag blir glad snabbt igen, men det känns för jävla tufft. Nej, jag löser det. Det är ju fan inte upp. Så länge jag håller mig nykt så blir det bara bra. That's it.
Och snart är han inne i Töreboda. Och vid tågstationen sitter ett välbekant gäng.
Och där är vi live.
Ja, hej.
Vi är nu ingen tittare, kan jag säga. Se om vi får några. Så filmar man själv. Här döljer vi ingenting. Åh, är det någon som tittar? Vi vinkar. Nu lajvar vi ut här.
Nej, jag skyller inte på dem.
Ja, säg det. Det är ju törrebordet.
Säg min telefon av.
Fan, snacka inte på linje. Vi kan ju ha sönder. Oj, oj, oj.
Adam sitter lutad mot ett träd och filmar. På gräset ligger plastpåsar och ölburkar.
Jag har ingenstans att slagga i natt, du vet. Jag letar ställer.
Ja, men häng med mig hem då.
Kan jag göra det?
Ja, jag är klar.
Ja, fan vad schysst. Det gör jag jättegärna. Tack, du löste det. Jag bor i en påse nämligen.
Och jag har 4 flock öl hemma. 7,5.
Då blir det färs.
Du lyssnar på P4 Dokumentär, Adam, en missbrukares videoblogg.
Och här har vi ju då där våra bilar kommer in när man har med sig någon som ska in i arresten då. Och är man då omhändertagen för lagen om omhändertagande av berusade, det vi brukar kalla för LOB då, då får man kanske sitta ner och vänta här.
Morgan Tärning är poliskommissarie i Skövde.
Och sen får man gå om man kan eller bäras av polispersonal till en cell då. Det här är ju då en liten enklare variant av cell med så lite som möjligt i. Det är en väggfast bänk och en galonmadrass. Avlopp på golvet. Väldigt spartanskt. Det är väl inget speciellt trevligt ställe att vara på. En person som har levt på väldigt mycket alkohol, kanske tesprit och såna här saker, så kanske inte den själv märker den odör som är i det här rummet. Men det kan ju sprida sig i en hel korridor här ibland att man... Ja, det är ganska skarpa lukter kan man säga.
På polishuset i Skövde är Adam ett välbekant ansikte. Men snart kommer han dyka upp så ofta att polisen slår larm och gör orosanmälningar till socialnämnden.
Då skickar vi en LVM-6 som vi säger då, en anmälan för att trycka på lite extra till den här kommunen att det är en klar försämring, hälsan är på väg utför. Vi blir ju givetvis luttrade så att när det kommer från polisen då är det inte så speciellt bra kan man säga. Då har det gått ganska långt.
Adam driver omkring och försöker få hjälp. Men nu börjar han bollas fram och tillbaka. När han ringer socialen i Gullspång så säger de att han får vända sig till Törreboda. Han bor ju inte längre kvar i deras kommun nu när han fått lämna Maggan. På socialkontoret i Törreboda får han inte heller någon hjälp. De vill bara ge honom en bussbiljett tillbaks till Gullspång eftersom det är där han är skriven. Allt rasar och det går fort. Vi följer polisens LOB-rapporter. 6 september. Adam ligger utslagen bakom en container vid stationen i Mariestad med en tom flaska handsprit. 7 september. Han tas om hand i centrala Skövde med en flaska handsprit i famnen. Den 8 körs han till psykakuten men blir inte inlagd. Han snor med sig 2 flaskor handsprit och 1 dygn senare hittar några killar honom vid skateparken i Mariestad. Handspritflaskorna är tomma. 10 september. Adam är på akuten i Skövde och skickas i taxi till psyk i Falköping. Han blir avsläppt vid entrén men går aldrig in. I 5 timmar ligger han i en buske på sjukhusområdet i hagel och regn. Först på kvällen hittas han av nattpersonalen fortfarande med sitt patientband runt handleden. 11 september. Någon hör rop på hjälp från ett dike i Skövde. Bland en massa sly ligger Adam med en tom flaska handsprit bredvid sig. Polisen tar honom till fyllecellen och efter några timmar släpps han ut på gatan.
Det är svårt för oss att nå fram som har med dem att göra en ganska kort stund.
Morgan Tärning igen.
Så att vi förutsätter att kommunen gör en skälig bedömning och fattar de beslut som ska göras då.
Adam håller på att supa ihjäl sig, till och med läkare slår larm. Men varken Gullspång eller Töreboda utreder om Adam behöver hjälp. Istället skickar de orosanmälningarna mellan sig. Och de två små grannkommunerna i Västergötland inleder en byråkratisk strid om var Adam hör hemma och vem som ska ta ansvar. Ärendet hamnar hos Ivo. Adam, han hamnar på avgiftningen med självmordstankar.
Ja, då var det godnatt på avgiftningen. Eller säkert på. Det var inte så bra det sista. Mår bättre nu.
Vid foten av Mösseberg ligger sjukhuset i Falköping. Flera betonghus byggda på 60-talet. Inne på psykiatri- och beroendenheten går en lång korridor förbi patienternas rum. Adam har bott i de flesta och nu är han tillbaka igen.
Vi står inne på ett av våra enkelrum. Vi har ett par stycken, annars är det fyrsalar eller dubbelrum med två sängar.
Josefina Valkonen är enhetschef.
Här inne har vi ett litet skrivbord och som är ut mot fönstren. Fönstren är ju låsta. De snörerna som vi har haft för att dra upp persiennerna, de har ju blivit avklippta under tidens gång genom att man har försökt att hänga sig i dem.
Vad kan man säga om de här människorna som ju ändå dyker upp i det här systemet gång på gång liksom?
Man gör ju alltid ett val när man börjar med både droger och alkohol, men det finns ju en orsak till att man börjar. Det kan vara att man bara är ung och nyfiken och hamnar i fel umgänge. Men det är väldigt lätt att döma andra människor och det får man passa sig för det kan hända precis vem som helst. Hos oss är det ju bara en punktinsats. Även om den mest akuta fasen lindras på sjukhus så sitter det psykologiska sitter kvar i flera år.
Ja, tjena. Adam här inne från psyket. Tänkte jag skulle rapportera lite. Ja, jag hade ju självmordstankar men jag har släppt dem nu. Och jag pratade med dem om det här och de tog det på allvar så nu får jag hjälp. Och jag vill inte tro att ni gör att jag gör egentligen någon vana men jag blir kvar här länge nu och grejer. Och jag är återigen helt jävla snustom. Så ni ser här. Så har jag en sån mintdosa och en halvfull general.
De sista snusdoserna ligger på nattduksbordet bredvid en tjock roman om Julius Caesar. Adam ber sina vänner swisha pengar till sin snusfond som han kallar det. Och både pengar och stöttande kommentarer strömmar in.
Tja, allihopa. Får tacka för alla som hjälpt till med snus. Fortsätt gärna att göra det.
Han fortsätter livesända från psyket. Här är han ute på sin dagliga 30-minuters promenad på sjukhusområdet. Det är kyligt och han har jackkragen uppfälld.
Jag ligger mellan kommunerna. Har ansett Skatteverket då. Om man får stå som bostadslös i Töreboda. Man vet inte hur det kommer funka riktigt. Ja, på det hela taget så mår jag bättre. Solen skiner, friskt väder. Tack igen allihopa. Jag fortsätter rapportera från psyket. Hej bye.
Adam börjar bli stressad. Han ska skrivas ut men har ingenstans att bo. Och när sjukhuset kallar till samverkansmöte så dyker varken Gullspång eller Töreboda upp. Adam försöker få tips på boende på Facebook och ringer runt till vandrarhem, campingar och hyresvärdar. Adam blir kvar på psyk i 10 dagar trots att han är färdigbehandlad innan han hittar tak över huvudet.
Ja, tjena. Det var de här. Ja, så här ser rummet ut. Säng, klädhängare, spegel, tv, litet skrivbord. Nu väntar jag på mina kläder och grejer så kommer den 15 så jag har någonting lite mer att byta om till.
Han har fortfarande på sig sjukhusets t-shirt när han filmar runt i rummet som ligger i ett hus mitt i centrala Skövde. Socialtjänsten i Töreboda har gått med på att stå för hyran och de ska också ge honom öppenvårdsbehandling. Adam ser ljust på framtiden. Så jag skrattar idag, kanske går jag sen. Jag vill leva i nuet.
Ja, han hade ju börjat fixa lite lampor och sådär. Eller... ja, man såg ju att han var glad liksom och det här. Men sen var det ju också ensamheten. Ja, jag vet ju, han sa det en gång liksom. Ja, men vad ska jag göra i den lägenheten då?
Vännen Tobbe sitter på sällskapet i Skövde med en kaffemugg framför sig. Den sista tiden i Adams liv brukar de träffas varje vecka när Tobbe åker från Törreboda in till Skövde för möte med frivården. Och de hamnar ofta här i djupa samtal över en fika.
Jag har ju knappt inte öppnat en bok eller läst eller så sett, men han har värsta höga utbildningen så sett, så gick det att prata med djupt och så se från olika perspektiv i samtalen vi hade liksom. Jag brukar säga att vi hade ett eget prat eller om. Jag pratar inte så med någon annan direkt eller. Så vi har ju alltid haft någonting. Det är klart att det tog kraft på år ut år in och hålla på och kämpa. Det är många som går igenom sånt här. Men det är det, man är väldigt skör i det man gör. Det är... så en motgång, det kan ju motsvara ett livsfarligt återfall liksom. Jag vet ju själv i mitt egna krångliga liv här, vad heter det, att det är väldigt kluvet hur man tänker och hur man faller tillbaka. Kampen i sig själv och trasslet med socialen och ja, ibland så har jag nog i stort sett bara tagit en telefon, kanske slängt åt helvete eller så. Trött på... när han vill ha hjälp så får han ingen hjälp. Och sen när han inte vill ha hjälp, då ska de vara på honom. Jag tycker det är, saker och ting är rätt kluvet egentligen.
Tillbaks till Adams mamma Anita.
Jag vill verkligen understryka att jag tycker att både vi som familj och Adam har fått mycket hjälp och stöd. Men att det behövs ett annat sätt att ta hand om missbrukare. För många, många år sedan innan jag gick i väggen så att säga, bad jag faktiskt på mina bara knän att de skulle omhänderta Adam på LVM. Men det enda de försökte övertyga mig om det var att han måste vilja själv. Annars blir det inte bra. Men de är inte vid sina sinnesfulla bruk. De kan inte se vad som är bäst för dem. Och det saknas det här boendet som jag skulle önska fanns. Där det tillåts att man får återfall men ändå får vara kvar.
Hon berättar om sin relation med Adam de sista åren.
Jag kände det som att min Adam fanns inte mer. Han blev ju en annan person, tyckte jag. Det var drogen som gällde. Men vi hade ju kontakt per telefon och med meddelanden och så. Men det kunde gå många månader innan jag hörde av honom. Ja, det blir väldigt konstigt liv.
Julen 2018 ringer Adam och berättar att han hyr ett rum i Skövde.
Jag kände det som att, hur ska det här gå nu då? För oron fanns ju som vanligt hela tiden. Men han mådde bra då i stunden och det räckte för mig. Så att jag tyckte att julen var okej den här gången.
Under julhelgen ringer Adam också till sin lillebror.
Ja, då är han ju påverkad. Det märker jag ju, men det är ju alkohol då. Men vi pratar en bra stund i alla fall om diverse. Och då säger han att han är i Skövde och det går bra nu. Och han trivs, men han super lite nu då och sådär. Kul att höra liksom, och vi måste träffas och sådär. Det pratar vi om också. Han sa, ja, absolut, säger jag. Det är klart vi ska ses, men... jag vill inte se Adam som är full, du behöver inte komma hit full. Och du behöver inte ringa mig full, men det gjorde han ju oftast. Han vågar väl inte annars. Men då är han ju redigt full i alla fall, det hör jag ju. Och det är alla kompisar med och sånt givetvis, så jag hör ju något i bakgrunden.
julen var vi hemma hos, eller ja, vi drack lite, sen var vi hemma hos min morsa en sväng och gick förbi och käka.
På julafton eller?
Ja, eller ja, det måste ha varit ja, runt jul där i alla fall.
Den 28 december lägger Adam upp en ny film på Facebook.
Vi är inne på Adam Hayes dagbok här igen. Det var länge sedan jag släppte den, så jag tänkte göra det. Jag sitter faktiskt och fikar på Sällskapet i Skövde. Väldigt bra ställe. Mysigt som fan. Det är lite morgontrötta, men annars är det bra. Det är jag och han.
Adam vänder upp mobilkameran mot Tobbe som sitter i en fåtölj mitt emot inne på deras favoritställe. Det här blir den sista filmen från Adams liv och det sista han lägger ut på Facebook. För nu klarar inte Adam att stå emot längre. Vid nyår är han på handspriten igen. Han dyker upp hemma hos Tobbe i Töreboda. Adam är trött och har tappat livslusten.
Vi vill ju olika saker han och jag. Jag vill att han ska leva, fast det är egoistiska skäl. Då. Jag vill ju ha han i livet, men han vill försvinna.
Tobbe försöker tala Adam till rätta. Och när Adam vilar lagar han mat. Kött med extra mycket grädde så att det ska lägga sig som en skyddande hinna i magen. Sen vill Adam höra en låt.
Jag skrattar för idag, eller vad fan heter han där? Var det Isan och Finna eller vad heter han där? Den vill han höra just den här söndagen. Och då sjunger han ju med där. Jag kände hela texten utan till och bara log. Och... Men sen reste han sig upp och bara gick rakt ut.
Under veckan skickar Adam ett sms till Tobbe med två smileysar. Sen stänger Adam av sin mobil. På lördagen kommer Adam in till akuten i Skövde. Men strax före midnatt tar han sig därifrån. Han snor med sig en flaska handsprit. Och när lördagen övergår i söndag tömmer Adam flaskan. Kvart över tre på natten hittas han död i trappuppgången. Samma natt har Anita svårt att sova.
Somna till och sen vaknar jag och har, det känns som om någon håller på och kramar sönder mig. Bägge mina armar och överkroppen, det bara trycks ihop och det, ja, det känns nästan som jag ska dö. Och jag går upp och har ont och säger till mannen att, men vad är det som händer, vad är det som händer, varför? Och ska vi ringa efter ambulans? Nej. Stod jag några Alvedon och försökte somna. Och sen ringer det på dörren och så kommer min man och säger att polisen är här. Och då förstod jag. Och då var han död. Och jag vet inte vad man ska tro om detta, men det kändes som att det var Adam som var hos mig innan. Så sorgligt.
Utanför det lilla skogskapellet i Mariestad vajar höga tallar. Inne i kapellet längst fram står kistan med Adam. Den är svept i ett vitt tyg och dekorerad med grenar och kottar. Folk börjar strömma in.
Och jag trodde inte det skulle komma så många. Och det kom så många så de fick ställa in extra stolar. Ja, det kom så mycket folk.
En anhörig sjunger i den stora sorgens famn. Sen ska alla gå de tunga stegen fram till kistan för ett sista farväl. Det är vänner från barndomen, vänner från Lund och vänner som precis som Adam själv haft det tufft. Här möts de olika världarna från Adams liv.
Att han hade gjort så stort avtryck hos så många, det visste jag ju inte. Ja, jag var helt överväldigad. Det var fantastiskt. Fantastiskt. Och det är många som har hört av sig efter. Alla möjliga har hört av sig. Så det kändes som att jag fick Adam tillbaks. när han dog.
Här kunde vi satt punkt för berättelsen om Adam. Men hela den här resan genom hans liv börjar ju med ett IVO-ärende. Och hösten 2019 kommer IVO med sitt beslut. Då har Adam varit död i 10 månader. Men han får upprättelse till sist. Töreboda och Gullspång har begått allvarliga fel. De har inte följt lagen och de har agerat rättsosäkert. IVO skriver att kommunernas oförmåga att samarbeta fick stora konsekvenser för Adam som under en längre tid stod helt utan hjälp och stöd trots ett pågående, mycket destruktivt missbruk. Töreboda och Gullspång har upprättat nya rutiner så att det aldrig ska behöva hända igen. Adam, en missbrukares videoblogg, är en P4-dokumentär från 2020. Jag heter Pernilla Wadebäck. Producent var Sofia Kottorp och ljudmixen gjorde Adam Samuelsson.